Jag blottsnackar gott snack. Hasse Strandberg.
Och Ole Törner.
Och en, två, tre, fjärde, femte gång. Jag vet inte. Daniel Andersson, välkommen tillbaka.
Tackar.
Du, hur är livet så här i covid-tider, semestertider för sportchefen?
Ja, det är väl bra tycker jag. Vi kunde väl haft några poäng till i svenskan så hade det varit ännu bättre. Men tycker det lär vara ganska okej ändå.
Det är ju en intressant fråga. Hur tänker man som sportchef när en IFK Norrköping tar en massa poäng?
Ja, det tänker vi inte så mycket på utan vi tittar på vårt. Och så brukar det vara längre. Gör vi vårt så kommer vi vara med. Och det är klart, Norrköping går starkt men de kommer också tappa poäng. Så att, vi får fokusera på vårt helt enkelt.
Känns det lite grann som att man har ett par träningsmatch för egentligen den här uppstarten även om det är skarpt läge för att ni har inte hunnit spela så mycket riktiga matcher så att säga innan de väl släppte loss spelarna.
Ja, alltså det blev ju lite egentligen direkt in i hetluften som sagt men även en liten annorlunda start eftersom inte det finns någon publik. Så att, jag tror både lite matchovana men också den här känslan för spelarna. Det gäller ju inte bara såklart men jag tror liksom generellt för alla lagen liksom det här att vänja sig lite grann med att det är knäppt på läktaren. Det tar nu lite tid innan det sätter sig.
Man hör ju oundvikligen JDT, han hörs ju man hörs hans lilla danska accent ända upp på läktaren och i tv-rutan också.
Ja precis, ja, men så är det. Där är ju en hel del annat som också.
Men är det inte så, är det inte så också att det är lättare för spelarna att kunna kommunicera även om det är jobbigt med publiken att det är något positivt är att man hör när man kallar på varandra och så vidare?
Jo, det är klart. Alltså, du kan kommunicera lite bättre. Det kan du och tränaren får väl ut sitt budskap på ett annat sätt. Och ibland står de ju och skriker som ingen hör överhuvudtaget. Så där är väl vissa fördelar. Såklart med det.
Jag spekulerar lite grann det här med att hemmalagen har haft det svårare. Att det kan bero lite grann på att man känner den här tomheten värst när man är i sitt eget hem så att säga. Sitter man sig i en buss och kommer in på motståndarens tomma hem då är det inte lika jäkligt. Men att komma in på ledarstadion och så ser man ingenting som man är van vid.
Ja, men det är klart. Alltså den här hemmafördelen där man har publiken i ryggen, den går ju bort. Och det ser man ju också från Bundesliga där det har ju varit tvärtom. Det har varit fler bortasegrar än hemmasegrar till och med i Bundesliga. Så att det blir ju så. Framförallt för oss supportrar som hjälper oss enormt mycket. De saknas ju mycket och så är det ju för andra lag också. Men så den hemmafördelen försvinner lite, det gör den. Sen har man ju lite grann det här att man känner till planen och känner sig lite mer hemma. Men publikens tryck i ryggen gör ju att det blir inte riktigt hemma ändå.
Det var aldrig ett option att ta fram sådana här pappfigurer alla FC Rosengård gör på sina hemmamatcher på damsidan?
Nej, jag är inte så involverad i just det där. Men det där är ingenting vi har pratat om. Men det är klart, man kan ju säkert vara väldigt kreativ. I Danmark gjorde man ju en grej där med skärmarna och så lite grann. Det finns säkert sätt att hitta på, men det är ingenting som vi har gjort.
Tack och lov. Nu, om vi tittar på det sportsliga. Nu öppnar det snart ett nytt fönster här. Förklara hur man har gjort nu covid-tider och att man har lite längre öppet och vad det betyder.
Ja, alltså för vår del så kommer det ju inte vara längre öppet. Vi kommer ni ha våra 4 veckor. I sommar, det är jag ganska säker på. Däremot så fick vi ju det här extra fönstret som öppnade 2 veckor här nu i slutet på maj, var den va?
Yeah.
Och det var ju där vi kunde skriva in Ola under den perioden. Sen så nu diskuterar man ju om att flytta det här fönstret lite grann eftersom att allt har blivit lite förskjutet. Och anledningen till att man eventuellt flyttar det bakåt lite grann. Det skulle ju öppnat den 15 juli och det ligger fortfarande 15 juli till 11 augusti. Men där är ju diskussioner om att flytta det bakåt lite grann. Dels för att allsvenskan kommer igång senare och att man inte vill lägga fönstret för tidigt i serien. Plus att de andra ligornas fönster kommer skjutas längre bak. De är inte helt spikade heller, men normalt sett öppnar de 1 juli och håller på i 12 veckor. Men de kommer nog inte öppna förrän i augusti och hålla på och ha öppet nästan in i oktober. Så det betyder ju att spelare kan försvinna till de andra ligorna under längre period, och då har vi ju då ingen möjlighet att ta in spelare sent. Så att det är ganska invecklat, men än så länge inget spikat, men jag tror att det kommer att bli skjutet lite grann.
Om du får önsketänka ur ren Malmö FF synpunkt, vad hade du helst velat själv?
Ja, det är ju svårt, för att jag tror nu att man kan skjuta det lite grann. Men sen så gäller det inte att det ligger för långt bak heller, för att det kommer ju ett Europaspel här också. Och ska man ha in någon spelare så ska man ha in det innan Europakvalet börjar. Så att, jag tror nu att vi klubbar kan komma överens på ett bra sätt, det tror jag.
Och om vi tittar på andra hållet, det pratas ju rätt mycket om att truppen är lite för stor. Det innebär ju att ni egentligen borde låna ut någon spelare kanske, eller till och med släppa någon spelare. Är det så?
Ja, alltså, vi får se här lite grann nu när vi matar igång alla de här matcherna, hur stor den är egentligen. Det är klart, när du går in i säsongen, normalt säsong, så har vi lite någon spelare för mycket, och spelare kommer att hamna utanför och spelare som är alldeles för bra och kommer att sitta på läktaren. Och det är ju inte bara i längden, men beroende på nu med den tajta matchen och vad som händer här, så är det inte säkert att truppen är för stor, utan låt det gå några veckor och så får vi värdera det istället.
Finns det, utan att avslöja namn, vilket jag vet att du inte vill göra, så finns det någon tanke på att plocka in spelare också?
Vi funderar ju alltid på det, men som sagt, truppen är ju stor. Så att, jag tror, ska vi ta in någonting så får vi nog också släppa någonting, och antingen på lån eller sälja. Men det är klart att vi ständigt diskuterar och tittar på hur man kan göra laget ännu starkare.
Det finns ju en balansfråga också, liksom, om man tittar på väger antalet ytterbackar mot antalet mittfältare till exempel.
Ja, exakt. Så är det så. Men sen är det ju också vilka ytterbackar du räknar i det och hur pass rättvis du är i det uttalandet egentligen. Och vi har ju 4 ytterbackar i truppen.
Ja, men då räknar man att Linus Borgström är klar för att spela i Allsvenskan.
Ja, det gör vi ju. Annars är han ju inte uppe i vår trupp, tycker jag.
Av de som du har utlånade nu, Dan, hur kommer det vara att följa dem under de omständigheterna vi har nu med covid och det ena med det tredje, för att se att de har, att det har varit bra utlåningar? Vi har ju Sebastian Anasi, vi har Marco uppe i Mjällb. Hur är det att följa dem från distansen nu?
Ja, det gäller att titta video. Nu har ju faktiskt Marco stött de 3 senaste matcherna för Mjällby och gjort det bra. Nej, det blir ju följa video. Det är ju, vi kan ju inte resa och titta, man får inte komma in, men behöver hålla kontakt via telefon och sms, och sen så åker jag, och så får man titta på video på matcherna helt enkelt. Ibland kan vi även prata lite grann med tränarna på plats och sköta sig, så att, tycker jag ändå att vi har ganska bra koll på hur det går. Sen är det ju ganska enkelt att se om de spelar och spelar. Det är också en viktig indikator om det är en bra utlåning alltid.
Brorsson är ju snart tillbaka.
Ja, precis. Nu har han tyvärr inte spelat här de senaste matcherna. Men han kommer ju tillbaka, och det är ju när fönstret öppnar, helt enkelt, när det flyttas. Så att, det är klart vi tittar på det.
Har du några tankar på att fortsätta låna ut honom, eller är det spikat att han kommer att vara MFF-trupp i höst?
Som det ser ut nu så kommer han tillbaka och ingår i vår trupp. Det gör det. Sen som alltid, man vet ju inte vad som händer den närmsta. Så att, men han ska tillbaka.
Sen har vi ju Isak Kiese Thelin som har varit jättebra de senaste matcherna. Där finns ju ett hot om att Anderlecht har rätt att sälja honom. Är det
precis.
Konkret hot? Eller?
Det finns ju som ett konkret hot. Så är det ju. Sen så ska ju Isak själv vilja det. Nu känns det som att han trivs väldigt bra här i laget och så att, men absolut, vi styr ju inte över den själv. Vi får liksom hoppas att Isak trivs så pass bra och vill fullfölja projektet hela vägen året ut. Liksom.
Är jag för cynisk om jag tänker det att en belgisk klubb kanske egentligen struntar i vad Isak själv tycker och säljer honom ändå?
Ja, så kan man ju säga. Men jag har Isak underskrivit på det avtalet också. Så att, det är bra. Vi hoppas ju som sagt att han är kvar året ut. Så det är väl min känsla just nu. Men mycket kan ju ändras.
Och vi pratar Ola Toivonen. Så när ni plockade hem honom så måste du och många andra ha känt liksom att det kommer att ta lite tid. Har det tagit längre tid än ni trodde eller är det ungefär enligt planen att han fortfarande inte är klar?
Nej, men det tycker vi är väl enligt planen. Alltså när vi väl tog honom så skulle egentligen först öppnas på 15 juli. Och det var egentligen den man gick efter. Sen så fick vi den här möjligheten att ta honom i det här fönstret. Vilket var väldigt bra ju. Men vetenskapen är ju att det kommer att ta lite tid. Men han jobbar på bra. Sen det gäller bara att välja tillfället när det är dags att börja spela in honom.
En normal säsong hade man ju petat in honom i en U21-match. Men nu finns ju inte U21-serien.
Nej, det finns ju inte. Det kan man väl säga. Att vi kan ju alltid ordna en match. Det är frågan om vem som ska spela den matchen bara. När vi spelar så här tätt. Så att, det är ju inte ett problem att han inte är en U21. Snarare problemet är att vi spelar vår tredje dag och fjärde dag hela tiden med vår trupp.
Och knappt hinner göra de här ordentliga träningarna utan det är mera återhämtning och taktiken för nästa.
Ja, så blir det ju. Sen tycker jag ändå att de gör det bra på den gången hela truppen. Men det är klart att det handlar ju väldigt mycket om en match. Matchdagen och matchförberedande och sen dagen efter.
Tim Pritchards framtid, hur ser den ut? Alltså, han har utgående kontrakt och fått spela och varit startspelare här nu ett antal matcher och lovar bra för framtiden. Hur ser det ut med förhandlingarna med Tim?
Som jag tycker så har det varit en god ton tycker jag. Och, ja, vi hoppas såklart att han skriver på ett avtal. Vi tror väldigt mycket på honom och det har vi ju visat också. Så att, för oss så är det bara hoppas att han skriver på. Men än så länge är det inget papper påskrivet.
Där måste ju vara ett väldigt svårt uppdrag för en sportchef att tänka in i framtiden. Liksom, om man tar ett exempel här. Om 5 år är Tim Pritcha, Sebastian Anasi eller Amin Sarr den bästa spelaren. Du måste liksom hela tiden väga in det. Hur går det till egentligen i tanken?
Ja, jag vill inte väga egentligen de bilderna. Utan det vi tittar på är ju liksom om vi tror att de här spelarna kommer att kunna spela ordinarie på Malmö FF. Det är egentligen den bedömningen man får göra för varje enskild spelare i den konkurrensen som finns. Och då bedömer vi ju att alla de tre spelarna har den kapaciteten. Sen så det är inte säkert att alla kommer att lyckas, men det är därför de har fått avtal också och avtalsförslag för att vi tror på spelarna. Sen ibland så får man släppa någon spelare som man kanske inte tror tar steget. Och det är väl, alltså det är egentligen, det är ju svårt, det är jättesvårt att se in i framtiden. Men man vill inte jämföra spelare utan det är snarare liksom att ha spelaren kapacitet att spela för oss. Det är egentligen den bedömningen vi försöker göra på vad alla unga spelar.
Men det kommer alltid in en tanke liksom att har vi verkligen plats för allihopa?
Ja, än så länge tycker jag inte att det är ett problem faktiskt. Utan man kan ju, alla kan kanske inte spela men någon kanske kan vara ute ett år och sen lyckas en och så. Så det tycker jag inte är ett problem. Självklart kan de inte vara allt för många men det tycker jag inte är ett problem. Det tycker jag inte.
Och vi tittar på om de här andra unga killarna, Pavle Vadjic, är han mittback numera? Eller vi får ju inte se så mycket träningar så att det bara ryktesvis att han har spelat lite mycket mittback nu.
Ja, alltså han spelar mittback hos oss. Det gör han nu på träning så att, och gjort det jättebra. Så att, sen är han ju en duktig central mittfältare också. Men det kan vara så att han blir mittback. Det kan bli så.
Det är ju rätt intressant att för ett tag så var han ju tänkt som anfallare också. Han är ju verkligen mångsidig. Nu gäller Vicky.
Ja, verkligen. Ja, han börjar ju som offensiv ytter kan man ju säga. Och sen har flyttat längre och längre ner. Men det finns ju andra som har varit ganska framgångsrika i det innan.
Exakt. Du har ju själv lite erfarenhet av det också. Eller ganska stor erfarenhet av att spela mittback.
Ja, så var jag kanske inte lika bra som Pavle inledningsvis. Men absolut, så är det så.
Och vi kort tar en litet sidospår där. Gillade du det från början att vara mittback? Eller var det bara liksom att jag gör vad tränaren säger?
Från början var jag väl inte jättenöjd med det. Men sen på slutet så kändes det ändå bra att ha klivit ner. Liksom. Man vande sig. Sen gillade jag faktiskt sista året och gillade det. Så tyckte jag det var bra. Jag hade sprungit några meter innan så att man kunde springa lite mindre bak. Faktiskt.
har du sagt det till Pavle?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag tror han gillar att spela mittback. Det känns så faktiskt.
Ja, han vill ha mycket boll och sånt och en mittback i MFF ska ju kunna vara bekväm med bollen och spela upp genom lagdelar. Var den typen av spelare?
Ja, nej, så är det ju. Det är ju en annorlunda kravställning i nu för tiden på centrala mittbackar eller på mittbackar än vad det har varit förr. Liksom. Det kan man ju säga generellt på fotbollen. Det krävs lite mer.
Och vi pratar just lovande mittbackar, så Anel, han gör ju fortfarande lite misstag, men det känns ju som att han växer in i det mer och mer och har en enorm potential.
Ja, så kan man ju säga. Han gör lite misstag som alla gör. Egentligen även elitspelare gör misstag. Men det är ju en enorm erfarenhet att spela hela tiden. Och Lasse har gjort det grymt bra som styr han på ett jättefint sätt. Nu, så att tycker jag har fungerat bra. Men som du sa, där är en jäkla höjd i honom. Så kan man bara fila lite mer på misstagen. Men jag tycker han lär sig hela tiden. Så ser det ju väldigt spännande ut. Ja.
Om vi tittar på JDT, Jon Dahl Tomasson. Tycker du att ni får ut det ni ville ha när ni anställde honom? Är det den typen av spel ni vill implementera som man genomför nu?
Ja, men det tycker jag absolut. Tycker vårt pressspel sitter otroligt bra. Sen det vi vill med bollen går lite direktare och lite snabbare mot mål. Tycker jag att vi har sett glimtvis spännande ut. Så tar det lite tid för att det ska sättas ännu mer. Men absolut tycker jag de här bitarna känns bra än så länge.
Det känns lite grann som att ni har haft en plan hela tiden. Med Kuhn, med Magnus Persson och med Jon Dahl Tomasson. Och sen Rösler var anomalin. Han kom in för att göra ett annorlunda jobb. Vända en negativ trend. Men egentligen så har ni tänkt den här typen av spel hela tiden med Kuhn, MP och JDT.
Ja, alltså vi tror ju på den här sortens fotboll att kunna ha kontroll på matcherna, kontrollera matcherna både med boll men även utan boll. Och då behöver man sätta press på motståndarna när man inte har bollen för att få tillbaka den så snabbt som möjligt. Och sen gäller det ju att kontrollera spelet med ett bra passningsspel kombinerat då med att kunna gå väldigt direkt när läget ges. Så det tycker jag väl att vi kanske inte riktigt fått till under de senaste åren. Men det är en sak vi kan göra bättre. Jag tycker vi ser de grejerna redan.
Kan man hårdra det och säga det att de 60 första minuterna mot Häcken, om man då lägger till förmågan att skapa målchanser också, att det är det spelet ni vill ha?
Ja, så kan man säga. Vi behöver kanske bli lite vassare sista tredjedelen. Men det är ju också det svåraste i fotboll. Det ser man ju också när man tittar ut internationellt. Att lag blir jättebra på att försvara sig och kommer ner med väldigt, väldigt mycket folk. Och det tar lite tid att dyrka upp det. Men kan vi addera den biten också till spelet så, som jag säkert tror kommer, så blir vi ännu vassare.
Och om vi tittar på Allsvenskan som helhet, är det någonting som har överraskat dig? Något lag eller någon tendens eller något annat?
Det man ser tycker jag är liksom att antingen så försvarar lagen extremt lågt eller så går man upp och pressar lite grann. Så att, sen om jag är förvånad av det med det tajtande matchandet, det blir kanske lite så att när lagen är trött att man kryper ännu lägre ner. Va? Men jag tycker att det är många lag som är svar med hela lagen strax ovanför straffområdet. Vilket man kanske inte har sett de andra åren. Så det är väl en reflektion man har gjort. Sen så får man säga som långt, så har ju Norrköping sitt starka ut. Och sen Varberg har ju också imponerat och fortsätter imponera. Så i övrigt så tycker jag väl att det har väl varit som väntat, tycker jag.
Plus att Norling hittar på något alldeles eget, om man ska tro 08 från listan i alla fall.
Ja, precis. Nej, men det är ju ett spännande projekt. Liksom vad de gör, man totalt vänder det man har jobbat med de senaste åren. Sen tyckte jag väl kanske nu sist i söndags, även om planen var dålig, så var de kanske lite mer back to basic, känns det som. Ett väldigt, väldigt rakt spel, alltså inte så mycket passningsspel för dem då. Så att, men absolut, de har förändrats och sitt sätt att vara. Så det är lite spännande.
Hur påverkas, tror du, hela allsvenskan av att ni kommer att spela långt in i december?
Ja, jag tror inte det kommer att vara något speciellt. Utan den stora utmaningen ligger väl nu, skulle jag säga, innan Europaspelet kommer igång, när det är så här tätt matchande för alla lagen. Här tror jag den allra största utmaningen ligger på alla lag att hantera det. Där jag kan tänka mig att det kan bli lite skrällare i vissa matcher, för att man behöver vila och rotera, eller om man är på lite skador och det är en avstängning. Så tror jag en bit in här nu att det kan bli lite annorlunda resultat, och att man kan ha lite flyt när man möter lag också. Som kan bli lite avgörande för slutet på serien avgörs. Sen att man spelar i december tror jag inte spelar så stor roll. Vi har så pass mildt klimat här, tycker jag. Säger man nu så åker vi på världens vinter. Men det tror jag inte spelar någon roll. Och det kommer ju lite landslagsbreak också där, som gör att man får bryta av lite grann. Så att, jag tror den största utmaningen är nu fram till mitten på augusti.
Om man går långt i Europa League, så kan det ju vara en fördel också att spela lite senare i allsvenskan.
Ja, precis. Vi har ju alltid proklamerat att man ska spela november ut också, för att det är så att vi är väl den enda ligan som inte gör det, känns det som. Så vi tycker själva den grejen är ju väldigt positiv, att vi spelar på om man nu går långt. Kan man ju hålla matchandet igång hela vägen.
Någonting som är annorlunda också under den här tiden vi lever med covid, det är ju scoutandet både inför matcherna och även Vitos jobb, som får jobba kanske på lite annorlunda sätt. Hur är det inför till exempel om ni ska ha Djurgården nu? Har ni någon som kan åka upp och titta, eller blir det video?
Ja, man får åka och titta. Om man möter dem lagen två omgångar innan, så får man lov att titta. Så att, vi har ju varit tittat på matcher live, har vi gjort. Sen så, som vanligt, så blir det ju mycket video också. Alltså, men vi har varit och tittat live, och det vet vi andra har också gjort det.
Är det några speciella regler när man kommer in på motståndare, ansiktsmask, covid-tester, eller hur funkar det när man kommer på besök?
Nej, du måste bara, det är ju som en självskattningsformulär som du...
Även för scouterna också?
Ja, alla som ska in måste bli godkända av läkare. Så att, det är mycket egenansvar, men det tror jag väl alla följer. Sen så håller ju alla avståndet då när man både sitter på läktaren och i alla utrymmen. Så att, det tycker jag har skött väldigt bra.
De som inte kommer in är de här 10 agenterna och scouterna från stora klubbar och så vidare, som sitter på läktarna och tittar på unga killar som de vill köpa. De är ju inte där längre, för de får inte plats.
Nej, så är det ju. Nej, de kommer ju lite längre bak i rangordning, så får man ju säga.
En sak vi inte har pratat om är att du är ju sportchef för MFF Dam också. Mm. Och i augusti körde igång. Och jag tror aldrig det i svensk fotboll har varit någonsin ett lag som varit så stor favorit.
Nej, det kan jag hålla med om.
Har ni till och med tagit i för mycket första året?
Det tycker jag inte. Utan vi hade ju det här provspelet. Så väljer man ju de bästa spelarna som är på det här provspelet. Det känns ju konstigt att inte välja de bästa spelarna och säga att de är för bra. Jag tycker ju det som är väldigt bra med detta är ju att träningsgruppen är väldigt, väldigt bra. De utvecklar varandra i träning varje dag som bygger på framtiden. Sen så tycker jag vi har hittat bra matchning när vi har kunnat. Nu har det ju ställt till det här med covid, men med att möta lite starkare lag emellanåt och bland annat vad vi har gjort med Trelleborg och lite sådana matcher. Så att, det tycker jag inte.
Vi pratar ändå lägsta serien och vi drar en jämförelse här, så det är ungefär som att sätta Lunds BK i division 7 på här sidan. Går det överhuvudtaget att missa och vinna serien?
Vi ska vinna den serien, det ska vi göra. Jag ser inget annat. Sen ska det spelas om det, men den ska vinna.
Det som har krånglat till det kanske lite, det är ju att det numera är en enkel serie. Det innebär ju att man kan... Om man kan alltid ha otur och förlora mot en motståndare. Sen om den motståndaren går rent i alla de andra matcherna och vinner med 1-0, 2-1, så har du ingen skillnad om man själv vinner med 10-0 hela tiden.
För när man har förlorat, jag har tittat lite på de här serierna sedan innan. Va? Så att, det krävs nästan ibland. Det är väldigt ofta att det är två bra lag som går ganska rent i varje fall. Så att, det gäller nu att vara skärpt i alla matcher för att inte missa. Så kan man säga, det håller med. Och eftersom att det är en enkel serie så kan man ju inte släppa för många poäng. Det kan man inte.
Har du pratat lite med Fredrik Janfors, tränaren, om vem han tror är... Finns det något annat lag som är klar två eller tre?
Ja, det är klart att de ska ta och titta. Sen har det ju också varit ganska svårt att veta nu i dessa tider var de andra lagen står sig. Men där är nog en klar bild vem som är lite starkare än andra. Men som sagt, det är ovissa tider. Så att, jag tror när det drar ihop sig så vet vi lite mer av lagen spelat lite fler träningsmatcher också.
Är det kul att jobba med damtruppen också?
Absolut, det är jättekul. Det var roligt att sätta samman och roligt att följa dem. Så att det är skitkul, verkligen.
Och sen har vi P19 och P17 som är ditt ansvar också. De kör ju också snart igång.
Ja, de har ju redan kört igång. Men fick ju pausa. De spelar ju någon seriematch innan.
Exakt, och så har de ligacupen också i semifinalen framåt.
Ja, nej, de hann ju spela två seriematch och vann stort unittra. Så att, nej, det är kul att de är igång. Det var ju lite knepigt det här med 0-2 där ett tag. Och som gjorde att vi har förväntningsliga matcher. Men alltså, det känns vi starka både i U17 och U19, det tycker jag.
Det har ju varit en diskussion tidigare, så var det väldigt viktigt att vinna pojk-SM och junior-SM, och sen så börjar man prata om att det viktiga är ju att utveckla spelare för A-laget och få upp dem där, vilket är naturligt. Men har det svängt lite grann? Är det viktigt båda delarna nu? Hur mycket betyder det att vinna just SM på pojk-SM?
Alltså, jag tror att det har varit en liten missuppfattning. Vi strävar alltid efter att vinna. Har alltid gjort. Sen tror jag att det kan vara lite problem med kommunikationen där under en period. Men det är klart att vi alltid strävar efter att vinna. Men det viktigaste för ungdomssidan är ju att få fram spelare till vårt seniorlag. Men man måste också lära sig att vinna. Och vad som krävs för att vinna. För de kraven kommer istället för att ta killarna när de kommer upp i seniorlaget. Så att, båda delar behövs och alltid behövs. Sen så kan man väl kanske säga att sättet man spelar fotboll på gäller ju också att utveckla individerna. Och det är väl kanske den diskussionen som var att vinna till varje pris, där man hellre ser att man har ett utvecklande spel under lång tid för att få fram fler spelare och vinna genom det sättet att spela än att spela en annan sorts fotboll.
Och sen kanske lite oftare möta bättre lag också.
Ja, sen har vi ju varit yngre också. Liksom, det är också en sån grej där man skulle du ha som högsta mål att vinna P19, så kanske man behåller de äldsta spelarna för att se till att vinna den serien. Men då istället så sätter vi hellre upp en yngre spelare för att vi tror på honom långsiktigt. Fast han kanske just i det här kanske är lite svagare än den här äldre spelaren. Då gör du kanske inte allt för att vinna P19-serien. Men du väljer ju att spela den här spelaren för att tro på honom på längre sikt. Så det är ju lite sådana val man gör i det, för att få fram bättre spelare.
Vi kan ju ta ett konkret exempel där, att Roni Badaggi som var 13 år i serien och 14 när U16 spelade final och vann SM-guld.
Ja, precis. Exakt, och han är ju upplyft i U19 och nu är det P19. Nu har han inte fyllt 15 nu.
Då är det liksom den principen att man spelar på den nivå när man är kvalificerad.
Ja, precis.
Men det har ju också funnits en vilja att sticka ut och möta bra internationella lag i stora turneringar och så vidare. Men just nu i covid-tider så är det ju ett problem.
Ja, tyvärr. Ja. Nej, det har vi har ju jättefina turneringar och brukar åka till som vi har missat nu under vår och sommar. Så att det blir ett litet tapp för de här killarna. Sen kan man ju säga att det har väl lite tapp för alla killar runt om i världen. Ja. Men det är självklart att både tappat matcher på hemmaplan men även värdefulla matcher ute på deras utveckling. Så de har missat under den här perioden.
Finns det någon tanke på att, du har sagt det tidigare med U21 och så, att man ska kompensera genom att möta kanske andra U21-lag i träningsmatcher eller leta efter någon division 1-lag och möta och så vidare. Finns det någon sån plan?
Ja, absolut. Så är det. Vi tittar på att lägga in lite matcher. Sen kan det ju vara lite timing nu. Division 1 är ju igång nu och spelar om de kan spela mot oss och så. Och sen är ju de andra serier vilar. Men vi tittar på den möjligheten, absolut.
Daniel, njut av sommaren. Försök att få lite sommarlov. Och tack för att du tog dig tiden.
Tack själv.
Tack för det säger vi till Daniel Andersson, än en gång gäst i Blått snack. Innan vi tar och släpper iväg er i det fria så vill jag och Olle passa på att slå ett litet slag för ett litet tävling som pågår just nu tillsammans med Unisportstore.se här på Fotboll Skåne. Så har vi ett litet samarbete med kanske världens förnämsta fotbollsbutik på nätet. Jag skojar inte, de har precis allting för både supportrar, lag, utrustning, tutti, balutti. Och det fina är att just nu så har du chans att vinna ett matchställ och bollar till ditt lag. Och du bara går in, fyller i ett litet formulär, designar ditt eget matchställ. Nu är det kanske inte så att du ska välja ett gult matchställ. Passar sig kanske inte riktigt så här i MFF-sammanhang. Men alla andra färger är helt okej. Nej, men du får skämt åsido. Ni får ta och sätta ihop ett helt matchställ precis som ni skulle vilja ha det. Och ja, hoppas på turen. 13 matchställ med namn, nummer och Unisport som sponsor är första priset. Och sen är det ett gäng med matchbollar. Hur du tävlar, det undrar du förstås. Då går du in på unisport.fotbollsthlm.se. unisport.fotbollsthlm.se. Och klicka in och fyll i och tävla. Och du, lycka till och välj nu rätt färg. Kanske himmelsblått rent och sagt. Så hörs vi i Blått snack nästa vecka.